Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in en person som jag gillar jättemycket, Erik Saade. Han är uppväxt i Skåne, hans far har palestinskt ursprung och hans mor är svensk. Erik Saade, han upptäcktes redan vid 13 års ålder på en talangjakt, och han fick sitt första skivkontrakt redan när han var 15 år gammal. Vi går igenom hela hans musikkarriär, hela hans liv. Han vann Melodifestivalen faktiskt också, och har även varit programledare för Melodifestivalen. Men vi går också väldigt mycket, alltså det här är en smart kille. Han är riktigt smart, han är driftig, han är jätteduktig på entreprenörskap. Så att vi går in på mycket på det, livet och massor av nycklar. Det här är Erik Saade.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Erik Saade!
Tack så mycket.
Du, svinkul att ha dig här faktiskt, Erik.
Tack, jävligt kul.
Och jag måste bara berömma dig också för din, inte kanske din senaste låt, för det händer ju saker hela tiden, och nu kommer ju även en ny. Men Every Minute, Melodifestivalen, jag satt som bänkad och... Dels blev jag förälskad i ditt dansnummer där. Och Ida, min fru, hon är ju gammal dansare också. Hon känner ju typ alla dansarna och kollar på allting. Och hon berömde ju dig enormt mycket. Och det var så cleant, det var så enkelt tänkte jag säga. Men det vet jag att det absolut inte är. Men sen också låten. Det är en av få låtar, kanske fem låtar, som jag varje år lägger ut in på min Spotify-lista. Och det var verkligen Every Minute. Sjukt bra!
Fan vad kul, tack så mycket. Nej, men jag själv älskar ju den låten och den var jävligt speciell att göra i det sammanhanget. För att, den är väl väldigt annorlunda till allt annat som brukar vara med i det sammanhanget. Så att, det var kul att få utmana hela den prylen liksom. Och att det ändå funkade, för det visste jag inte när jag ställde upp. Men å andra sidan så har prestige blivit mindre viktigt för mig. Och det känns bara som att musik är min passion, det är bara därför jag gör det. Och det känns som att det gick igenom med en sån låt.
Men prestige har blivit mindre viktigt. Du känns ju ändå som en person som har varit eller är en alfahane-person med ganska mycket också så här karaktär. Och då är ju prestige, vinna, vara bäst. Det är ju lite symbios med att vara en alfahane.
Ja, men alltså, när jag var yngre och gjorde musik, då hade jag någon slags tänk att, precis som du beskrev det nyss, att man ville vara bäst, man ville vara liksom, allting runt omkring betydde så mycket. Men idag så är det bara musiken som betyder något. Nu är det bara liksom det som hörs, det jag känner när jag hör det. Det har blivit så med åldern, tror jag, och att jag har gjort en massa andra grejer sedan om musiken som har gjort att musik har fått bli min hobby igen, så som det började en gång i tiden. Och det är så jävla nyttigt, tror jag, när man går tillbaka till sin core, att så här, musik, det är min hobby. Det ska få vara min hobby även om jag absolut kan livnära mig på det. Så om man skulle gå över till att det blir som ett jobb, då tror jag man tappar lite feelingen kring det helt enkelt och tappar lite av sig själv i det. Så att jag tror att med ålder och med allt annat man har gjort så har det blivit så att ja, musiken får vara den där passionen utan prestige. Och det är jag väldigt glad för, tror jag.
Det kan ju vara så också att testosteronnivåerna går ju ner ju äldre man blir också.
Det är ju så, fan. Det är lite synd.
Lite synd. Jag måste fråga dig det här som både jag och Ida satt bänkad på. Du har fått frågan 1000 gånger, men jag har faktiskt inte hört liksom ditt svar på det. Men det här när Dani skrev så här, ditt namn och hjärta och så där i hans bok, eller hans skollåda han körde. Är det något som störde dig eller garvar du åt?
Nej, både jag och han garvar ju åt det där. Liksom. Så att,
Men mässar ni varandra och skriver så här, sorry för att jag skrev ditt namn
absolut
på skokartong och sådär.
Ja. Absolut. Det är ingen, den där rivaliteten som media i 10 års tid har målat upp, det är ju de som har målat upp den. Jag och han har alltid garvat lite, så att, det är bara kul.
Fast jag måste ju bara dra den här som du gjorde förut, som jag hörde, som jag inte såg när du gjorde den, men jag hörde om dig, att du berättade om dig själv i intervjuer som var ju ändå rätt hårt. Det var länge, länge sedan, men det var ju så här att till Danny att he is the regular number 2. Där hade du i alla fall testo.
Ja, där hade jag testo. Nej, men jag var, hur gammal var jag då? Kanske 21? Något sånt. Och det känns väl som vilken 21-åring som helst. Absolut. Då kunde vi väl tjafsa lite och sådär, back in the days. Men herregud, vi är för gamla för det där. Jag är ju 30 bast nu, vad händer?
Hur känns det då att vara 30? Tycker du bara känns skönt eller har du lite ångest? Eller?
Nej, alltså ska jag vara helt ärlig så tycker jag nog bara det är skönt just nu. Det är inte skönt att tänka på att man går mot 40. Men å andra sidan kan man inte sitta och tänka på 40 när man är 30. Så att, jag vet inte. Det är skönt att vara 30 i alla fall. För nu känns det som att man är vuxen på riktigt. Och så känns det som att jag känner mig som person mycket lugnare. I alla beslut jag tar och i alla liksom, ja, alla situationer jag befinner mig i. Innan var man så hetsig och allt skulle göras på en gång. Man njöt inte av livet. Liksom. Även om man upplevde framgång så tog man inte vara på det, tycker jag. Det är väl det enda jag kan ångra också de senaste 10 åren. Liksom.
Att det har blivit för mycket hets då, menar du? Eller att det har hänt så pass mycket att du kanske har, det har varit framgången på pappret, men du själv har inte mått bra eller njutit av dem?
Exakt, och att man inte liksom pausar själv och njuter och bara liksom fundera lite över hur bra man har det och hur glad man är att saker man har gjort faktiskt har prickat in rätt grej och lyckats och så vidare. Så att man är ganska dålig överlag, tror jag, i den här världen vi lever i idag. Allting är fast forward hela tiden på att stanna upp, i alla fall i ung ålder. Men nu känner jag att jag har blivit en människa som är bra på att liksom stanna upp lite.
Det är bra. Och till de senaste 10 åren då, när har du mått sämst och när har du mått bäst?
Oj, jag tror jag mådde som sämst 2019. 20.
Det var ändå ganska nära.
Ja, typ för ett år sedan kanske. Ett och ett halvt där omkring, tror jag. Ja.
Ja, och då kommer jag självklart att fråga varför.
Ja, men det var en massa saker som spelade in på det. Men ja, så jag tror väl att, för det första kom ju corona för ett år sedan. Och sen så tror jag bara, jag hade själv en massa personliga bekymmer i mitt privatliv. Och även så tror jag att jag ett tag var lite lost musikmässigt också. Och jobbade väldigt mycket med annat än musik. Vilket gjorde att jag var så här, okej, men nu måste jag... Jag måste göra lite musik. Och sen så var det så här, nej, jag måste starta det här företaget. Nej, jag måste... ja, du vet hur det kan bli, kanske. Man har många bollar i luften. Så då kände jag att jag behövde struktur, typ. Och var väl typ lite nära på att gå in i väggen och fick min vanliga så här, panikångest som jag kan få. Då andas jag väldigt högt och ja, får klassisk panikångest. Så det åkte jag på då, helt enkelt.
Jobbigt med panikångesten också.
Vad sa du?
Jobbigt med panikångesten. Hur brukar den... Hur brukar du få den? Alltså, hur brukar du känna så? I vilka lägen får du den och hur tar det sig?
Men jag tror att när jag hamnar helt off struktur, när jag liksom inte vet varför jag är stressad. Jag skulle nästan beskriva det som press snarare än stress. När man får den pressen på sig att göra någonting, men inte riktigt kan påverka det. För att det kanske inte ens är något du kan göra vid det tillfället eller vid den stunden. Då åker jag på panikångest. Vilket bara innebär att jag börjar andas högt, jag får trycka på bröstet, de här klassiska symptomen. Och det fick jag första gången när jag var 16. För då pendlade jag till Stockholm varje helg. Jag hade signat mitt första skivkontrakt. Jag bodde i Helsingborg och gick i skolan samtidigt. Och då fick jag det första gången. Men sen så har jag haft det fram och tillbaka liksom, under alla år egentligen. Men tycker väl att det har blivit bättre. Det blev väldigt bra när man vet vad det beror på. Då blir det bättre än i början när man var helt förvirrad av vad det där var när det första gången kom och man inte riktigt förstod varför man var helt off. Liksom.
Blir du sängliggandes då eller, och vad gör du för någonting för att bli av med
det? Oj, nej, jag blir verkligen inte sängliggandes. Men jag blev lite disträ, tror jag, som person i de perioderna. Jag blev nästan tunnelseende och disträ av att vara sådär svårt för folk att kommunicera med en, typ. För att man är så stressad och inte riktigt, blicken flackar lite och man är lite sådär tydligt stressad liksom.
Jag hade sömnparalyser för några år sedan, det var rätt läskigt faktiskt, och 2 gånger på en månad så vaknade jag upp ur sängen och skrek, och det var riktigt start alltså.
Men varför hade du det? Har du kommit fram till det eller liksom utrett det?
Nej, men jag antar att det var stress. Andra gången så, första gången var det bara att jag låg i sängen och sen så reste jag mig upp och skrek typ. Men sen vaknade jag själv när jag var i vardagsrummet och satt på soffan där. Så att då liksom vaknade jag till. Och sen så en månad senare så besteg jag Kilimanjaro. Och då när vi kom ner från det här berget då, i Afrika, Tanzania, så hade vi antagligen ganska mycket stress i kroppen också. För det är ju rätt så påfrestande med alla den här liksom höjdsjukan och sånt där. Så att då när vi var på hotellet, då vaknade jag på natten, satt och skrek också. Så min polare blev ju livrädd och trodde typ det var inbrott eller något sånt där. För jag bara satt och skrek i sängen typ en meter från. Så han fick både tinnitus och blev livrädd samtidigt. Men det är rätt läskigt när man märker att mitt psyken då på något sätt, det var ju med en. Men man kan pressa sig själv till gränser som gör att man bara borde ta ett steg tillbaka. Och man märker att kroppen säger till en med allt den kan, bara så här. Sluta med det du gör, ta det lugnt bara.
Ja, exakt. Och det är sjukt att det är så för oss man får ändå säga att ja, men de flesta, eller nästan alla som kommer från Sverige, som vi har turen att göra, vi är privilegierade liksom. Och ändå så åker vi på sånt här i nästan större utsträckning än många andra länder. Och det är en jävla intressant fråga att grubbla över, om man vill.
Ja, man mår så jäkla dåligt också. Det är över 1 miljon personer som kör antidepressiva i Sverige. Alltså det är så många som kör antidepressiva.
10% av vår befolkning. Liksom. Det, ja.
Ja, det är helt... Men har du också kört antidepressiva?
Jättekort period, ja. Men inte så mycket.
Det var 2019 också då, eller?
Nej, det var faktiskt, jag testade det way back då. Men jag minns faktiskt inte vilket år det var. Men det var när jag var lite yngre. Men jag tyckte inte att det hade någon inverkan på mig riktigt. Jag gillade inte känslan av det bara. Så att för mig blev det mer typ att jag blev tvungen att typ spela FIFA eller någonting. Alltså att spela PlayStation. Bara göra något annat som bara tar bort min hjärna från all stress. Och alla tankar jag har om företag, musik eller vad det nu än kan vara. När man spelar PlayStation eller paddel för den delen, som många gör idag, då är ju hjärnan bara där. Och det är en sån frihetskänsla att man är helt frikopplad. Jag tror att man behöver den typen av hobbies om man jobbar väldigt mycket.
Ja, ja men verkligen. Vi pratade ju om det kort innan, så här, men jag är också verkligen så här fastnat för paddel. Och jag är så glad att paddel också har kommit in i livet, för att man vill ha någonting som man... som är ganska obetydelsefullt och man bara kan nörda sig in i, som när man fick ett PlayStation när man var liten eller köpte ett nytt PlayStation-spel, någon så här Gran Turismo eller Final Fantasy eller vad det nu än var, och sen bara enda man ville göra i huvudet var att spela det där PlayStation-spelet. Det är inget annat i hela världen man vill, och man längtar till varje timme, och när man är i det där så bara går det 5 timmar och man har inte märkt någonting alls. Alltså den där känslan, det är ändå det som är lite grann så här. Liksom den här extra tivoli-känslan i livet som man bara som är så fantastisk att få faktiskt.
Jag tror alltid vi kommer att behöva det. Jag tror alltid människor kommer att behöva det. Liksom.
Jag tänkte gå in på en annan sak. Att, du är ju ett gäng, du pratar om det nu också, att du har ett du är med i ett gäng bolag. Och ett bolag som jag hittade som du var med i också är ju, som säkert du också vet om att du är med i, Flyttsmart.
Exakt.
Och jag gick in där och bara sa, gud vad spännande. Så kollade jag runt på den här och dels känns det ju väldigt, väldigt digitalt. Men sen så kände jag så här, men det här måste jag testa. Så gick det inte att testa, för man behövde vara inbjuden. Jag bara, oj, 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 nu är det några här som typ när Dropbox lanseras eller när massa såna här superhypade tjänster, Uber tror jag en gång i tiden också, och även Clubhouse, här har vi den, Clubhouse, vi har Dropbox, vi har Flyttsmart. Berätta om den strategin, varför ni bara har inbjudna, och berätta lite grann om tänket.
Det är faktiskt ganska enkelt att förklara, och det är egentligen inte en sån strategi då som Uber och Dropbox körde. Det är en strategi som egentligen bygger på att vi har börjat med en marknad där vi nästan är software as a service. Det innebär att vi är inbyggda i mäklarkoncerners gränssnitt nästan, kan man säga. Så vi brandar plattformen till den som använder den helt enkelt. Vilket innebär att om du köper en lägenhet och mäklaren då samarbetar med oss, då kommer du bli inbjuden till en flyttjänst där du ser din mäklars logga, du får din mäklars namn hela vägen, du vet vem det är du flyttar med, men den är powered by Flyttsmart. Och det innebär att du kan klicka dig igenom hela din flytt. Vi har förenklat alla steg i en flytt så att du kan flytta ditt hem från A till B på några klick istället för att ringa, kom hem och sitta i telefonkö eller allt vad det innebär att googla sig fram till saker och säga upp gamla avtal och så vidare. Det kan man göra i vår tjänst. Och det som anledningen då till att man inte kommer in annars, det är ju att du inte kommer från en mäklare då som samarbetar med oss. Så sen så är det klart att det finns en plan på att öppna upp den helt och hållet. Men man kan också jämföra det. Vi pratade väldigt mycket om hur man anskaffar kunder idag. Och i början då så pratade vi om Google Ads, det vanliga, köpa kunder, så kan man börja räkna lite på vad det skulle kosta. Och istället försökte vi hitta en win-win-modell för hela marknaden, hela branschen egentligen. Flyttbranschen, och flyttbranschen består av så många olika aktörer. Det är ju då mäklare, hyresvärdar, det är leverantörer såsom el eller städbolag. Det är kunderna och vi nu då. Och om vi ska göra en win-win-modell för alla, då var det viktigt för oss att alla skulle tjäna någonting på att använda tjänsten. tjäna någonting som mäklare, som kund såklart, för det är en gratis tjänst för dig som kund, bara för full service, och även leverantörerna. Så att då blev det att vi inte ville köpa kunder, utan vi ville istället samarbeta med de som sitter på kunderna. Och därav blev vi liksom en software service nästan. Jag säger nästan, eftersom att vi fortfarande ligger som en standalone-plattform, men som är brandad.
Ni är en förmedlingstjänst för allt som har med flytt att göra.
Exakt. Och det är vårt första steg, ska också sägas. Vi har utvecklingen på Flyttsmart kommer att bli väldigt mycket bredare än så faktiskt.
Okej, men spännande. Hur det är ändå ganska, om man kollar på alla artister som finns i Sverige, så är det ändå ganska få som är inne i entreprenörssvängen också. Hur kommer det sig?
Nej, men jag började jättetidigt att förstå att, vad ska man säga, att jag inte ville gå tillbaka till där jag kommer ifrån. Typ. Jag växte upp i en liten förort i Helsingborg och jag har väl aldrig haft särskilt mycket i mitt liv tidigare. Och ville väl, när jag fick chansen att slå igenom i Sverige, jag tjänade mina första pengar, så ville jag väldigt tidigt göra något med det. Liksom. Jag klarade inte av att se de där pengarna på kontot. Det värsta stället man kan ha pengar på är fan på kontot. Och då kom jag i kontakt med en massa människor i Stockholm eftersom att jag hade flyttat till Stockholm. Jag började väldigt tidigt spara i så här räntor. Alltså väldigt, väldigt tidigt. Jag var 20 år gammal då. Och hade precis tjänat mina första pengar. Och placerade allting i räntor. Och sen började jag kolla på startup case. En av mina första var ju G-Lot, ett e-sportsbolag som jag klev in tidigt.
G-Lot?
Ja, exakt.
Och vad gör de?
Det är en e-sportsplattform. De startade det 2013, tror jag nu det blev. Och vi var väldigt tidiga med den egentligen. Det är en valslagningsplattform kan man nästan säga, inom e-sport. Man kunde börja tjäna pengar online på e-sport. Och 2013 så var inte det jättevanligt. Då frågade nog sig alla vad fan vi höll på med. Men sen så har det ju blivit större och större och större. Och ja, kollar man upp G-Lot idag så kan man säga att det har gått ganska bra.
Berätta vad menas med ganska bra. Hur stor är, hur mycket omsätter det och, eller hur mycket vinstar det eller så?
Alltså jag har faktiskt klivit ur så att jag kan, just nu vet jag inte vad de står, men om man säger så här, förra rundan de gjorde tog de in 500 000 på värdering 2 miljarder, tror jag.
Oh jävlar.
Så var det. Men jag var inne på en jätteliten del och sådär, och jag hade ju varit med sedan 2013 och jag kände väl bara att jag håller på med min nya bebis Flyttsmart och lite andra case också som jag sitter med. Så att jag kände att det var dags för mig att investera på nytt liksom.
Och då klev du av 2019?
2019 och 2020 lite grann. 2020 sista.
Ja, okej. Okay. Men då förklarade det också en fråga som jag hade som jag inte har ställt än. Då förklarade det varför du hade 1 miljon i omsättning 2018 på ett av dina bolag och 17 miljoner i vinst. Men då är det alltså försäljning av aktier som ligger i den posten.
Mm, det stämmer.
Förstår. Okej, men spännande. Så att då, och ganska intressant där också att du valde då som 20-åring dels att investera i räntor som är ganska låg risk. Och sen att du klev in och jag har till och med, alltså jag själv känt så att jag skulle vilja investera i bolag, men jag har inte riktigt så här vågat det heller. Jag har ju startat mina egna och gjort saker, men du har ganska tidigt också haft det tänket, och det är ganska många bolag som går rent, alltså åt helvete, de flesta bolagen gör ju det.
Ja, alltså, men jag tror så här. Jag är ganska lågrisk som person. Det ska man ändå veta. Även om jag var ung då, borde gått högrisk om man ska se det till en vanlig strategi då. Man kör oftast högrisk när man är ung och när man blir äldre kanske lite lägre. Men jag alltid, eftersom att jag kommer från ingenting och visste att jag vill aldrig tillbaka dit, så var jag väldigt inne på att nej, men jag ska bygga långsamt. Jag vill sköta mina högriska investeringar helt själv. Och det gör jag ju i form av startups, i form av Flyttsmart. Det är ju på ett sätt absolut en högriskinvestering i en startup. G-Lot var det också. Några andra case som jag är med i är också det. Medans räntor då gör jag via ett asset management egentligen. Det är mer en form av långsiktigt sparande. Liksom. Och där man får ränta på ränta-effekten, den är ganska fin på lång sikt. Liksom. Och det är, precis som du säger, kanske lite ovanligt när man är 20 bast och komma till den insikten att man vill ha 5% avkastning på någon schysst ränta liksom, någon obligation.
Lillgammalt och vuxet.
Exakt. Men å andra sidan så skötte jag ju mina högriskplaceringar då själv. Så då lät jag mitt asset management ta hand om obligationerna och räntorna.
Och bara där så här, hur, om du väljer case nu och framöver och branscher, hur ser du på det kring investeringar? Om det sitter en massa andra nu och funderar på vad är det jag ska lägga med tid och starta upp för något? Eller det sitter någon och tänker så här, men jag skulle ändå vilja investera några 100 000 eller någonting i någon startup. Vad är det för kriterier som du kollar på för att du skulle vara intresserad av det?
Till att börja med så är jag ingen professionell investerare. Jag skulle aldrig säga mig som det. Jag hatar att ge investerartips. Det ska jag börja med att säga. Men jag tycker om att investera i saker där jag vet vilka personer som ligger bakom det. Jag tycker om när man liksom tänker väl mer att jag investerar i en person snarare än i en produkt. Även om produkten såklart är viktig. Och så tänker jag ofta. Så var det i fallet med G-Loot. Så var det i fallet med Flyttsmart också. Även om jag själv har startat det och driver det. Så att det är nog min röda tråd, tror jag. Att jag försöker känna människorna. Eftersom att det är trots allt människorna som kommer att avgöra om det flyger eller inte. Mm.
Jag tycker det är så himla intressant så här, ställe vi är i världen nu. Och det kan ju verkligen vara så att vi blir ju digitala nu på ett helt annat sätt. Det är ju bara att kolla senaste året med coronan än vad vi har varit innan. Så jag tror inte att det är så här, helt osannolikt. Den där, exakt typ allt som finns nu blir digitalt. Om man kollar på det här om 500 år, då kan man säkert kolla på så här att oj, vilken guldålder det där var i. Var det så att man bara gick in nästan i vad som helst, så insåg man inte att allt blev typ miljardvärdering på efter 10-20 år. Om vi kollar typ så här 2050, då kanske typ det mesta har blivit uppköpt. Eller så här, nej men som ni med Flyttsmart, varenda tjänst som startar nu är ju på något sätt det är en ny tjänst som aldrig någonsin har funnits i den branschen den är i. Om 50 eller 100 år, då har det antagligen startat tusentals tjänster på varje grej. Men nu, i den här åldern som vi är nu, så startar allting för första gången. Så att det är ju en...
Jag tror verkligen att det är så. Men sen så tror jag också att, som du sa nu, 10-20 år, det är ju det bästa sättet att tänka egentligen. Jag kan ångra ibland att jag inte klev in i liksom... aktiemarknaden egentligen tidigare. Jag körde ju räntor istället. Men för på lång sikt så är det ändå, vad brukar jag säga, långsiktighet vinner alltid. Det tror jag man ska ha med sig. Att sitta och daytrada är väl jättebra för dem som är skitgrimma på det. Liksom. Men jag tror verkligen man ska tänka långsiktigt i allt man gör.
Vi ska hoppa in på lite lyssnarfrågor. Och vi börjar med första frågan här. Kanske lite tråkig fråga, men den...
Okay. Fan vad kul att vi börjar med en tråkig fråga, det känns
jävligt gött. Det känns skitbra. Nej, men för dig är den lite tråkig, men för lyssnarna kanske den är lite rolig. Men den krävs dock att frågas.
Mm. Hej, Johanna heter jag och jag har 2 frågor till Erik. Det första jag undrar över är om det stämmer att du har bytt namn. Och varför har du bytt namn i sådana fall? Den andra frågan är egentligen ingen fråga, men jag vill jättegärna höra det allra sämsta sa du skämtet du har hört i ditt liv. Tack så mycket, ha en bra dag.
Alltså, jag vet inte vad hon menar riktigt med bytt namn.
Ja, men du har ju bytt efternamn ju.
Ja, alltså...
Eller du har ju haft ett annat namn ett tag och sen, det var kanske det hon tänkte på.
Nej, men min mamma heter ju då Jakobsson och min pappa heter Saade. Så att jag använde mig av Jakobsson när jag gick i skolan. Och enda anledningen till det var att jag kommer från ett ställe som var väldigt, väldigt rasistiskt. Och min mamma tyckte att jag skulle heta Jakobsson för att Saade då var utländskt. Men desto äldre jag blev så insåg jag hur skevt det är och hur stolt jag är över Saade. Som är mitt namn. Det är, liksom, det är min familj, det är min pappa. Så då var jag fast bestämd att nej, det ska stå Saade bakom Erik. Liksom. Så att, det är väl i så fall det hon menar. Men det är inte så att jag har bytt till något namn som inte är mitt. Det har jag aldrig gjort.
Berätta den där storyn som jag tycker också var väldigt intressant, hur du märkte rasismen när du satt vid något middagsbord.
Ja, exakt. När jag var liten, då var jag väldigt liten. Då var jag 10 kanske. Jag minns inte riktigt, men 10 säger vi. Då satt jag runt ett middagsbord i lilla orten Kattarp då, som ligger utanför Helsingborg. Och innan vi skulle käka så säger en förälder till min kompis: alla som hatar blattar, räck upp handen. Och så räckte alla upp handen. Det var typ så att jag också satt så här och jag visste inte, ska jag... jag visste inte ens vad rasism var. Jag var 10 år gammal. Vad är rasism för en 10-åring? Man vet inte vad det där var. Sen så gick det liksom 1 år eller 2 år. Och så började jag ju då inse hur fel allting var. Hur skevt liksom det där lilla samhället var. Och bland annat det här då, namnbytet kom nog där någon gång. Där jag inte längre hette Erik Jakobsson. Utan min pappas efternamn istället.
Och sen så hade hon ju en fråga till. Och det är den jag menar att du kanske inte tyckte var så rolig. Fast det är ändå en grej. Alltså det är lite grann, det är lite grann av ditt varumärke också. Det handlar om att sticka ut, det vet ju du också. Det handlar om att skilja sig från mängden och sånt där. Så att vad är det sämsta Sade-skämtet du någonsin hört?
Nej, men det kommer alltid vara: vem var det som sa det?
Den funkar. Klassiker.
Ja, det är det absolut.
Om du skulle få gissa, hur många gånger tror du att du har hört den? Hur många gånger?
500 kanske.
500. Och det kan vara så här, och det kan vara så här att du kan typ sitta nu på någon typ fika eller lunch och sen är det någon som bara drar den lite grann bara så här, försöker vara lite rolig eller?
Ja, speciellt främlingar liksom som kommer fram och liksom ska vara coola och roliga liksom och vill komma fram och liksom putta till den lite på axeln och bara tjena, tjena, vem var det som sa det? Och jag försöker alltid vara jätteglad och bara tummen upp. Tjena, tjena.
Vad svarar man då? Vad brukar du svara på en sån?
Det finns nog ingenting att svara mer än att bjuda på ett leende.
Ja, det är fint av dig. Det är stort av dig. Och det där kommer följa med dig in i graven. Det är det enda som är säkert.
Det tror jag.
Och kan det ge andra lite extra leende och kärlek så är det väl fantastiskt, eller hur?
Det är hur grymt som helst.
Vi hoppar vidare på den här.
Hejsan Erik, jag har varit ett fan av dig jättelänge, sen Manboy. Och nu undrar jag vilket av dina företag genererar mest pengar. Jag måste bara säga att du är grym, grym, grym som lyckas vara entreprenör samtidigt som du släpper så bra musik.
Ja, det är nog en ganska svår fråga då. För att på senaste tiden så har jag ju inte gjort så mycket musik. Vilket på grund av covid kanske framförallt. Det har varit ganska torrt för oss musiker senaste året. Så att genererat mest pengar. Det är ju, jag skulle säga att det är försäljning av aktier som jag har gjort mest pengar på då. Och sen så cashflow-mässigt så har det alltid varit musiken som är viktig för mig. Det är liksom det är grunden jag ändå står på. Det är det som betalar min lön, om man säger så. Och placeringar är mer långsiktiga. Så det är väl där jag är just nu. Sen så tror jag väl i och för sig att Flyttsmart kommer att bli en... Ja, det kommer att bli ett omsättningsmonster i alla fall. Det är en sak som är säker. Så att det kommer bli kul att se, för det är liksom en bebis som startades, vi lanserade i maj förra året, så att det är så otroligt nytt och jag är så otroligt tidig i den resan, men det har ändå liksom, ja, alla pilar pekar uppåt och det har varit så otroligt kul att få, ja, få göra det tillsammans med gänget. Nu är vi 12 anställda, så att jävligt kul.
Gud vad roligt, spännande. Ja, det finns en del intressanta saker man kan göra och kul att du har gått in på den vägen också. Vi går vidare på nästa lyssnarfråga.
Yes.
Hej Erik och Alexander, Elsa från Uppsala här. Jag hoppas allting är bra med er båda. Min fråga gäller separationen med ditt ex Nicole. Och det känns som att man mest har fått höra hennes sida av historien, men det brukar oftast finnas två. Och jag tänker främst här på hennes respons i intervju med Martin Björk, där jag upplevde henne som väldigt kritisk. Och jag kan tänka mig att det inte är lätt att vara offentlig i sådana här situationer. Men om du vill dela med dig så undrar jag vad ditt perspektiv är på det som har hänt. Ha det bäst!
Nej men alltså okej, en gång för alla. Alltså, anledningen till att jag väljer att inte prata om det, det är av största respekt till den andra parten, vilket är Nicole. Och nu är det då så att hon inte visar samma respekt, skulle jag vilja säga. Och det är hennes val. Men jag vill aldrig sjunka dit. Jag tycker att det där är privat. Sen så, jag hörde den där Martin-intervjun, för det är så många som har kommenterat den, och jag kan väl tycka ibland att om man säger så här, om jag skulle sagt de orden som man om henne, som hon sa om mig i den intervjun, då hade det nog blivit ett jävla ståhej. Men det är lätt för folk att skratta och bara tycka att någon är skön när hon säger sådär, och det tycker jag man ska fundera lite över. Men mer än så vill jag faktiskt inte gå in på, för att jag tycker ändå fortfarande att man ska respektera varandra.
Alltså jag förstår att inte du vill prata om, men det som man undrar över, och det som jag märker när jag ställer frågor, så jättemånga som undrar över, och också du har ju fått kritik på, det är ju så här att man, du vet, man planerar ett bröllop, man är inne i allt det här, och sen bara precis innan så bara stänger man av exakt allting. Det är ju det alla undrar. Och då tycker ju folk, många...
Ja, men då, får man, jag tror så här, att som sagt, jag har ju valt att inte prata av respekt. Hon har valt att prata, men det var ju inte så att det bara stängdes av. Eller att från en dag till en annan så var det hej då. Så var det inte. Och det kanske man, jag tror ändå de flesta kan räkna ut det själv. Därför har jag valt att inte säga någonting.
Jag förstår. Ja, okej. Ja, nej, men jag förstår i alla fall att det var en jäkligt stökig period. Och sen också genom att ni, och framförallt du, är också är så extremt hårt mediebevakad, så måste det ju varit ett... det måste ju mått skitdåligt.
Ja, och så var det. Det var också en av anledningarna till att jag kände att det här var tvungen att, jag var tvungen att gå min egen väg, helt enkelt. Så att... det är så, man kan inte kontrollera exakt allt. Ibland är det bara känslor. Och allt tar sin tid. Och ibland måste man ta jobbiga beslut. Det där är absolut ett jättejobbigt beslut som jag tog då. Liksom.
Om man skippar vad det var som hände och går på istället så här, hur återhämtade du dig i det? Eller hur landade du på fötter igen? Eller vad gjorde du?
Nej, men jag hängde ju med vänner och nära och kära. Jag liksom kom ut ifrån det där och kanske mådde faktiskt riktigt, riktigt bra efteråt. Och det var väl också ett tecken på att det var rätt. Än hur tungt det kan låta för den andra parten. Men så var det, helt enkelt.
Mm. Och nu så har du en relation med Hanna Schönberg.
Mm, stämmer.
Finns det någon grej att hon skulle vara orolig för om ni skulle gifta er, att du skulle rumpa henne?
Nej, absolut inte. Absolut inte. Du är en galning du också. Det är faktiskt en jävligt rolig fråga i och för sig. Jag ger dig den. Kommer att få leva med den nu.
Men det är lite grann också så här att jag vet ju inte hela storyn, så jag kan ju ha den tanken.
Ja.
Så att jag har ju på amatörtankenivå. Men jag kan ju tänka själv att om jag inte visste hela storyn och jag var ihop med, jag hade träffat Ida och sen så hade hon dumpat den, liksom, hennes förra kille innan de skulle gifta sig. Då är det klart jag skulle tänka tanken att, att jag inte skulle bli. Men har du varit sugen på, är du sugen på familj? Är du sugen på liksom, det livet?
Första gången så har jag kunnat tänka tanken. Jag tror att man, alltså när man träffar någon som man känner, shit, det här skulle kunna bli morsan till mina barn, alltså verkligen med handen på hjärtat, då mår man jävligt bra och då kanske man kan börja tänka den tanken. Jag tror inte man kan liksom bestämma när det händer annars, och med det sagt så kan jag tänka den tanken nu, men jag har absolut ingen plan på det just nu. Men jag vill absolut någon gång skaffa familj.
Hur ser du... Vad tror du att du gör om 10 år då?
Ja, men då...
Då är det 40, då är det 40. Kan man stå, det blir, ja.
Kan man stå på scen då, skulle du säga det?
Nej, men precis, precis. Kan man stå som, nu är jag också, jag är ju 36, så att jag är också så här. Men vi säger så här, att när jag var 25, då hade jag ju sagt frågan på det här sättet. Kan man stå som avdankad 40-åring på scen och dansa supercoola danser? Så hade jag ju ställt mig frågan när jag var 25. Men nu är jag ju tre och ett halvt år från 40. Så nu tycker jag ju 40. 40 är ju, då är man ju stenhet. Då är man ju sitt, de är på sitt esse.
Ja, men jag tror så här. Så länge musik och det uttrycket som händer när jag ställer mig på en scen kommer inifrån och är jag, precis som om man nu jämför mitt framträdande i Mello och jag med vad jag gjorde för 10 år sedan, så är det ju en helt annan grej. Och det är ju, det är en utveckling som jag har gjort som person också. Det speglar ju liksom att jag är 30. Jag tror det finns en jag när jag är 40 också, som kommer att spegla mig det jag gör då. Vad det är, det vet jag ju inte, obviously, än. Men jag tror att för alla artister så finns det en utveckling som är naturlig. Den ska man inte stressa sig till, den ska bara hända. Så att det kan jag inte riktigt svara på. Men
du ser dig själv och håller på med musiken i alla fall?
Ja.
Eller ser du något helt annat liv än du har nu?
Nej, musik är min passion. Jag vill alltid hålla på med musik. Sen i vilken grad och utsträckning, det får man väl se. Men jag vill alltid hålla på med det. Sen så har jag en dröm om, det var en vän som frågade mig för 2 år sedan en av mina största drömmar var. Då sa jag att ha många anställda. Och då skrattade han, för att han tyckte att fan, det är ett jävla helvete att ha en massa anställda. Och då tyckte jag väl så här att ja, det kanske det är, det vet jag ju inte. Eller det visste jag inte då. Men då sa jag, men det är det finaste man kan göra. Att starta ett bolag och anställa andra människor är det absolut finaste man kan göra. Det är det mest för mig är det coolaste. När jag ser liksom att Spotify har anställt, jag vet inte hur många anställda de är nu, sagt 5000, då blir jag så här, shit vad coolt att ha startat något som har gett 5000 personer jobb. Det tycker jag är så jävla ballt. Också en av anledningarna till Flyttsmart, att det blir just den modellen och sådär, det var att jag ville bygga något där jag kan få anställa folk. Och nu är vi 12 stycken. Vi blir 15 snart. Så att jag är ju,
det är så himla roligt ju.
2 år senare så är jag ju här.
Ja. Och vad var din så här första... Gjorde du någon sån här entreprenörsgrej när du var liten? Sålde kokosbollar eller ritat tidningar? För du kom ju från ett ställe som inte hade så här allt för mycket pengar.
Nej, jag hann aldrig riktigt göra den grejen, tror jag. För jag signade ju mitt första skivkontrakt när jag var 15. Och redan innan dess så liksom stod jag på scener och sjöng. Och liksom, ja, jag bara gjorde det jag älskade att göra. Så att jag hann aldrig riktigt. Men det jag gjorde då när jag väl flyttade till Stockholm som 18-åring. Det var att då kunde jag inte riktigt leva på musiken. Så då fick jag ta ett jobb också. Och då är jag ju liksom en ganska bra säljare. Så att jag sålde liksom mobiltelefoner på telefon. Liksom. Alltså telemarketing, sålde mobilabonnemang och mobiltelefon. Och var ganska grym på det faktiskt. Och det var det enda liksom, som jag då har gjort mellan att jag flyttade till Stockholm och att jag kunde leva på musik. Det var att jag sålde mobiltelefoner.
Körde du ditt eget namn då, eller körde du någon alias?
Nej, jag körde mitt namn, men då hade jag fortfarande inte slått igenom. Jag var 18 då, så det var året efter som jag slog igenom. Så att, men det var kul. Det är också en erfarenhet och verkligen något som var helt naturligt för mig var ju att sälja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Någonting som jag skulle bara vilja höra lite grann om också, och det är ju för att det är också ganska så här, unik, speciell situation. Jag satt och kollade på Snabba Cash, som är på Netflix då. En fantastisk serie. Men i ett läge där så blir det här barnet till huvudrollspersonen kidnappad av pappans vän.
Shit, och, alltså, nu avslöjar du saker för mig här. Jag, fan, vilken spoiler alltså.
tänk att jag inte ens tänkte på att jag spoilar. Men det där är ingen stor grej. Det är en pytteliten grej. Det är bara en pytteliten detalj av tusen detaljer. Så att den där spelar ingen roll alls. Det där är bara en liten glimt, så att jag kan spoila den. Och det är ingen stor grej heller. För att det är bara en grej att... Men och sen så kom... nu fortsätter jag, vilken idiot jag är. Ja, men du har ju typ också blivit kidnappad.
Ja. Eller alltså,
därför jag säger typ, för att det är lite åt det hållet.
Ja, men det var ju när jag var liten, så hade mina föräldrar en vårdnadstvist. Och jag var ju så otroligt liten här, men det var ju en väldigt lång utdragen tvist helt enkelt. Där morsan sa väl till farsan att hon skulle ta oss, och då skulle han ta oss, och då plockade han upp mig någon gång, och så blev det någon biljakt. Jag minns ju fragment av det här. Och vi landade på någon polisstation till slut, där det var massa förhör. Och, ja. Det var helt enkelt en dragkamp, kan man säga, mellan morsan och farsan när jag var liten.
Ja, och ni blev jagade lite grann av din mammas nya kille där också, när ni satt med din pappa i bilen.
Exakt. Och det pågick i flera år egentligen.
Biljakten är
det? Ja, exakt. Nej, men hela den här twisten egentligen. Men, och det är ju, det är såklart en jävligt, säger man, en jävligt konstig grej som det jag har lärt mig av det är väl att mina barn ska aldrig behöva uppleva det, typ. Och jag tror att jag har lärt mig att stänga av och vara ganska... Allt negativt kan jag väldigt lätt stänga ute. Jag tror faktiskt att det är på grund av de där åren när man fick höra på det här hela tiden, och det var en massa kaos kring det här hela tiden. Liksom.
För sen, jag har hört om dig prata lite grann om det här i andra intervjuer också. Men så här... det känns ju som att den här sak kan... En sån här sak bara kan påverka en ganska mycket. Och också att det är väldigt mycket gråt, det är väldigt mycket bråk. Hur är det här en stor grej i ditt liv? Eller är det bara en grej som var ganska lugn?
Nej, alltså för mig, jag tror att för mig har det alltid varit en större grej än vad någon annan i min omgivning har trott. Jag vet att min morsa frågade mig någon gång, varför pratar du fortfarande om det där? Typ, när jag kom hem någon gång, för att jag hade pratat om det. Och då sa jag till henne också att nej, men det har alltid varit en stor grej. Jag minns att jag så flera gånger också till typ min stora syster som jag är väldigt nära med har sagt att så här, nej, men jag ska fan se till att mina barn ska aldrig få med något sånt. För att det var en stor grej. Men för min familj så tror jag aldrig de har fått se det på mig. För jag har aldrig riktigt uttryckt det för dem. Men för mig så är det en sån grej som jag minns. Liksom. Och som alltid kommer att sitta kvar. Och den där känslan av att en familj dras isär. Där vi är ingen familj längre, utan det är krig. Det är en känsla som aldrig kommer att försvinna.
Vad har du själv känt så här att, om du ska få barn i framtiden, vad är det för saker som du skulle ta med dig från dina föräldrar som du skulle göra? Och vad är det för saker som du känner så här att, nej men så här hoppas jag att jag som förälder skulle vara?
Jag tror att för mig så är sammanhållning otroligt viktigt. Att ha den här familjen som pratar om allt med varandra. Som gör saker tillsammans. Alltså åker på resor om man kan det. Eller bara ha ett söndagsmiddag ihop. Jag tycker sånt är så fint. Och jag har aldrig riktigt haft det. Och jag vet att jag vet på förhand att jag kommer att vara en jävel med det som kommer att se till att det där händer. För att jag är sån som person att när jag väl har bestämt mig för någonting jag vill ska ske, då kommer jag kämpa för det. Så jag kommer kämpa för att min familj i framtiden har de där middagarna och gör saker ihop. Du vet, om jag så måste bygga en pool för att mina barn ska vilja vara lite mer hemma och ha kul tillsammans, då får vi bygga en pool liksom. Nej, men jag tror att man får bara göra saker som gör att vi får den där tiden tillsammans, och det önskar jag ibland att jag hade mer när jag var yngre. Sen ska jag också säga, så att man inte glömmer det, jag älskar min mamma och pappa jättemycket och har haft en jättebra uppväxt på jättemånga sätt. Det tycker jag är viktigt att nämna när man endast berör problemen liksom.
Vad är det du tar med dig från dem då?
Jag skulle nog säga the fighting spirit ändå. Jag tycker både min morsa och min farsa har fightat som fan. Alltså för sitt liksom. Och jag har många barn, jag har 7 syskon liksom. Farsan som har flytt Libanon till Sverige en gång i tiden. Via Cypern och massa strul som han åkte på som flykting liksom. Jag tycker det är liksom en historia jag aldrig kommer kunna jämföra någonting med mitt liv med. Alltså, jag beundrar liksom ändå att han har blivit som han har blivit efter allt det där. Det är verkligen fighting spirit. Så att det finns väldigt mycket, men fighting spirit skulle jag säga.
Jag tänkte att vi ska gå in och prata lite om musikskapandet också. Och kan du berätta lite grann att du känner ditt så här flow? När du bara känner att du är på en bra plats för att skriva en bra låt?
Jag tror att när man skriver de bästa låtarna, det är när man typ går in i ett rum med de människorna man vill jobba med. Ofta ser man kanske 3 pass i ett rum liksom. Och bara ha kul. När allting är så jävla enkelt. Låtar man har suttit och skrivit på i veckor blir fan aldrig lika bra tycker jag som en låt som vi skrev på 3 timmar. Och det är någonting med det. Every Minute som du tyckte om väldigt mycket är en låt som vi skrev på 3 timmar. Typ. Literally liksom. Vi gick in och den var klar sen. Liksom. Och då när det händer, då har man det där flowet. När man känner att okej, det är bara så här kul det ska vara. Vi ska inte fundera så mycket över saker. Det ska bara kännas nice. Det ska bara vara en vibb. Och det är också det här som är så intressant när det gäller entreprenörskap då och musik. Att det är så 2 helt skilda saker. För mig så laddar jag batterierna genom att vara entreprenör. För där är man liksom, där är det struktur, tänkande på ett annat sätt. Det kanske är siffror, det är liksom kontorstider. Hela den grejen. Så då laddar jag mina batterier för att befylla med inspiration. Så att sen när jag går tillbaka in några veckor senare kanske jag bestämmer mig för att nu ska jag skriva musik i 2 veckor. Då är jag fylld med all den här inspirationen som jag har laddat upp till i 2 veckor. Och då är det bara vibb. Då handlar det bara om en känsla. Bara strukturen ska bara ut ur rummet och det ska bara vara en känsla. Jag ska helst sitta och digga och le i 2 veckor och skriva musik. Men det är också därför jag inte kan göra musik på heltid. Jag känner att jag skulle typ dränera mig själv då på känsla och på inspiration. Så jag hämtar liksom inspiration genom att göra massa annat som absolut inte är den typen av jobb då liksom.
Sitter ni på natten och skriver musiken eller hur ser rutinerna ut för att skapa?
Jag sitter gärna på natten, men de flesta som jag jobbar med hatar det. Så att vi sitter ofta på dagarna liksom. Försöker träffas som att det vore ett vanligt jobb egentligen. Sitta liksom morgon till kväll och spela musik.
Och var börjar man någonstans? Är det någon som sitter där och bara okej, okay, alla Red Bull, kex, choklad, bra. Och sen är det någon som börjar hugga chaka, hugga 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 chaka. Och någon bara, men fan, ska man inte slänga in med så I can't stop this feeling. Någon fortsätter, men sen bara, fan, då har vi den.
Inside me. Nej, men alltså, det är inte så långt ifrån det där. Kanske minus Red Bull och kexchoklad då. Men liksom, ja, man jammar. Ser det som att det står ett piano där. Det sitter en duktig producent vid datorn. Vi jammar fram någonting som oftast jag börjar nynna på, för jag känner väl själv att jag är den som skriver mest topline, melodi och text. Och på den vägen är det. Och sen ser allting olika ut. Att beskriva hur man skriver en låt går egentligen inte. För de flesta låtar kommer ändå till på lite olika sätt. Ibland har man en melodi som man har legat och sjungit på natten, som bara snurrat i ens huvud. Det kan säkert de flesta människor ha någon gång. Något man nynnar på. Och så kommer man till studion och så bara, shit, jag har haft det här. Så bara nynnar man in det i en mic. Och så bygger man något runt det istället. Så då börjar man liksom i andra ändan. Och ibland börjar man vid piano och lägger lite ackord. Har inga melodier. Men så blir det något till slut. Liksom.
Brukar du ofta sjunga in på mobilen?
Om du kommer på någonting. Absolut. Det finns ju en guldgruva där. Liksom. Det är faktiskt så det är. Röstmemo på mobilen är ju otrolig. Det förändrade väldigt mycket när det kom. Liksom.
Kan du inte spela upp den senaste som ligger i röstmemo?
Shit alltså. Jag ska kolla. Alltså, det roliga är så här. Man måste förstå en sak. Röstmemo, det låter ju, alltså, det låter kaos. För att tänk att man sitter så här. Na, 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 na. Man sitter ju liksom och målar melodier och så bara spelar man in. För sen till slut när man har hittat rätt, då finns den där liksom. Så röstmemo kan ju verkligen låta.
Du får bjuda på den här, Erik. Du sa ju själv att du är väldigt prestigelös.
Okej. Okay. Så här låter den då. Men alltså, nu jag ska. Men alltså, ja, det här är då ingen låt. Det här är något jag gjorde med en ja, producent för någon vecka sedan som vi inte har spelat in. Men så här låter den. Ja, och då det som händer där, det är att då sitter jag ju vid ett piano och så sitter jag bara och spelar lite och nej, sitter ju bara och nynnar.
Men det är väl jättehärligt.
Och det är precis så det går till faktiskt. Så det var ändå en bra beskrivning på hur man skriver en låt. För sen så är det ju de där små ljudfilerna som man kan gå igenom och hitta shit.
Ja, det är rätt. Just det. Och sen hittar man den och sen så någon annan dag som har gjort någon annan del som man har markerat och tycker så här, fan, den här är riktigt bra. Och sen kanske man slår ihop de två eller så därför de föds något nytt och sådär. Så,
så är det.
Ja, då jätte... Ja, intressant. Är det någonting mer så här, hur... För då, ni sitter och skapar och hur skriver du texten då? Hur väljer du ut vad som ska vara till vilken låt? Är det någonting man väljer innan man satt låten? Att jag ska skriva en låt som är ledsamt? Eller är det någonting efteråt när man har melodin? Eller hur,
det är också hur så olika. För många gånger kan en melodi absolut typ berätta för en vad låten borde handla om. Eftersom att melodin kanske låter sorglig. Eller den kanske låter superglad. Och då kan det berätta för en lite, ja, men vi borde typ sjunga om det här. Och så börjar man skriva om det. Och ibland så kommer man till studion och bara känner, shit, jag måste skriva en låt om, ja, you name it. Vad det nu är man kan ha upplevt under dagen eller senaste veckorna. Eller, ja. Så att det är också så olika. Men oftast kommer melodin före texten, skulle jag säga.
Mm. Och din senaste låt, Like I Used To. Vad handlar den om för någonting?
Hur
kom den till?
Det var också en sån där skön dag vi drack. Jag tror väldigt full faktiskt när jag skrev just den låten. Det brukar inte vara, men just då var jag nog det.
Du kanske var full av alkoholfri sprit.
Exakt. Något sånt. Och nej, men den låten handlar om att man sjunger typ om sitt ex egentligen. Som inte alls älskar en på det sättet som man tycker att hon borde göra. Det är det kort och gott som den låten handlar om. Och den låten har en jävligt lekfull vibb. Det tror jag de flesta kommer att höra.
Men är den verklighetsbaserad för det, eller?
Absolut. Jag tror de flesta har upplevt den någon gång.
Ja, men det är inte så att det här handlar om Nicole.
Nej.
Och det här är mer generellt sett. Alltså mer så här...
Väldigt generellt. Jag har varit med om det flera gånger, tror jag. Och jag tycker också om att skriva låtar som är lite abstrakta. Så att man själv får avgöra lite vad det betyder för en själv när man hör dem. Jag gillar inte låtar som är en story. Från liksom A till Ö. Där man säger, ah, det här var den låten, det här var storyn. Har du sett den filmen en gång? Typ. Utan låtar som man får tolka tycker jag är det bästa. Så jag skriver oftast texter som är ganska abstrakta. Precis som Every Minute också. Väldigt abstrakt text om eufori. Typ.
Mm. Jag förstår. Vi ska lyssna på den låten snart här. Jag tänkte att vi ska hoppa in på lite frågor som... du kan försöka ha lite starka, kortare svar på dem. För det här är lite framgångsfrågor skulle man kunna kalla dem.
Okej. Okay.
Och vi börjar med den första. Vilket är ditt bästa tips för att våga gå sin egen väg i livet?
Oj. Bästa tipset är att köra på magkänsla, skulle jag säga. För oftast så finns det någonting med den som talar om för dig vad du faktiskt vill.
Vilket är ditt bästa tipset för att bygga ett starkt varumärke?
Tydlighet. Nisch kanske. Också. Tydlighet och nisch. Alltså, för att beskriva det skulle jag säga att jag tycker oftast att man träffar så jävla rätt när man har en tydlig målgrupp och nisch som inte spretar för mycket. Det finns många företag idag som tyvärr tappar det helt för att de är för breda.
Vad kommer du ångra om 10 år om du inte gör nu?
Vad sa du nu? Vad jag kommer ångra om 10 år om jag inte gör det nu?
Ja, det kan vara någonting som du har tänkt på, som du är så här, ska jag göra det, ska jag inte, du kanske är lite rädd för, eller något som du har en dröm om, som du hoppas att du kommer göra, men vågar du inte göra så kommer du ångra dig.
Ja, men om jag inte har köpt ett hus utomlands inom, liksom, ja, men inom 10 år då, så kommer jag ju ångra det 100%.
Granne med mig i Marbella.
Det kan faktiskt hända. Jag var ju nere och kollade på ett hus för några veckor sedan, ja.
Wow. Det är ju fantastiskt. Du måste höra av dig sen nästa gång du kommer hit så får vi spela paddel.
Mm.
Nej, men vi åkte ju hit i 3 månader. Eller bestämde oss för att åka hit i 3 månader. Men sen så krånglade vårt bygglov ganska mycket i Sverige. Så då känner vi så här att, och framförallt också Ida, som jag kan säga, det är jätteviktigt för henne att ha så en trygg plats där man bor. Och genom att vi inte hade det i Sverige, och sen när allt det här med corona och allt har blivit så mycket mer digitalt, så var det så att nej, vi testar. Så vi köpte ett hus här i Marbella.
Mm.
Det är ju...
Men det förstår jag verkligen också. Det är liksom, det är någonting med ljuset och känslan att kunna ha 2 hem typ, som lockar mig kanske mest. Jag älskar ju Sverige. Jag kommer nog aldrig vilja lämna Sverige. Men jag vill ha flera hem. Jag vill kunna sätta in mina AirPods i mina öron och sätta mig på ett flyg utan väska. Det är AirPods och pass. Då vill jag kunna åka till mitt andra hem. Det är lite den känslan jag är ute efter i framtiden, tror jag.
Intressant. Nämn någon av de bästa lärdomarna som du har fått.
Bästa lärdomarna jag har fått.
Det kan också vara något mantra du lever efter, någon som har sagt någonting som du har tagit vid.
Tro aldrig att du är smartast i rummet. Eller, och även så här då, en utveckling för den är väl, om du är det, visa aldrig att du är smartast i rummet.
Intressant. Hur fick du den insikten?
Jag tror jag läste det faktiskt i någon, jag gillar att läsa så här businessböcker och jag vet faktiskt inte vilken bok det där var, men den har hängt med mig bara. Jag tycker det finns något fint i att lyssna liksom. Inte, jag tänker i alla förhandlingar man sitter i och sådär, så vill jag vill aldrig verka smartast, för då måste jag svara på alla frågor, och det, även om jag har det så vill jag inte behöva ge dem. Jag lyssnar gärna på vad andra har att säga först, och sen så på slutet får man väl komma till det man själv vill se då. Jag tror att det finns någonting väldigt smart i det tankesättet.
Ja, det är väldigt starkt. Den är väldigt, väldigt bra. Jag hörde en nyligen som jag tyckte var alltså intressant. Jag är inte så här kristen så, men jag lyssnar på en bok som jag tycker verkligen du ska lyssna på, genom att du verkar också få väldigt mycket utveckling i de här bitarna. Och det här är nog den bästa boken någonsin läst. Men det är En ny jord med Eckhart Tolle.
Okay.
Och den, Jag kan skicka dig länken till det sen. Men den finns på Storytel och alla de här ljudbokstjänsterna. Och så här. En nyord med Eckart Tolle. Men han, bland annat Oprah Winfrey har sagt att det här är den bästa boken hon också någonsin har läst. Och den ligger etta på hennes liksom, boklista, om man säger så. Men jag har hört många prata om den, så bara testade jag att lyssna på den. Och den var... Jag kanske har kommit igenom en tredjedel av boken. Och det är så himla mycket insikter i den. Som, alltså väldigt mycket så här, som jag har lärt mig om mig själv och lärt mig om andra. De pratar väldigt mycket om bland annat egot. Vad egot går igång på. Vad är det som styr. Och det, då märker jag det när jag blir arg. När jag blir hotad. Varför jag blir irriterad på saker. Märker jag att det är mitt ego som kommer. Och det reagerar på det här sättet. Och allting också som är... Nej, men det är så, det var bland annat varför jag faktiskt rakade om med håret, ska jag säga. Jag lyssnade på den boken och sen så pratade jag om ett kapitel så pratade de om alltså vem är jag? Är jag mina saker? Är jag alla jag umgås med? Är jag mitt yrke? Är jag min titel? Är jag mina pengar? Vad är jag för någonting? Och då är ju det att Eckart pratar om att man ju mer man kommer underfund med att jag är inte alla mina saker, ju mindre saker vill man också ha, och ju mer behöver man inte bygga upp sitt självförtroende och sin försöka leta efter den här statusen, försöka köpa en större bil, en lyxigare bil, en detta, allting kring sånt. Mm. Men sen så kommer man in ännu nästa steg där, jag är inte min egen kropp. Och för att om någonting händer med din kropp så ska man fortfarande kunna, liksom våran kropp är ju celler som har som uppgift att leva men också sakta men säkert dö. Mm. Så att det är också en grej som man pratar om där att man ska ha ett starkare jag än också sin egen kropp och det man är.
Så då, och det där tror jag också super, jag tror just att jobba med sitt ego är nog jävligt viktigt för ens personliga utveckling. Jag tror mycket i vårt jobb, alla som är entreprenörer måste jobba med sitt ego otroligt mycket. Och det är när man har börjat göra det som man också, jag tror, gör sina bästa resor faktiskt. Visst, ja, men det går ju tillbaka till mitt, till som jag sa, att faktiskt sitta i ett rum och inte behöva vara smartast i rummet. Att bara kunna ta ett steg tillbaka och lyssna på alla andra och låta dem vara smartast istället.
Ja, men vi tar några till frågor. På din begravning, vi får se om den kommer eller inte. Ja. Men någon gång, historiskt sett, så ska den ju komma. Hur skulle du vilja att de på din begravning pratar om dig?
Oj, det är en fråga jag aldrig någonsin har tänkt på. Men nej, jag skulle nog vilja att... förhoppningsvis så vill jag att alla bara är jävligt glada över det liv man levt då. Och att man liksom har gjort ett avtryck i ren och skär jävla glädje, tror jag. Det är nog det. Jag skulle vilja att en begravning var mer en fest, tror jag, än en faktisk begravning.
Ja, vilken bok rekommenderar du?
Oj. Svårt.
Det kan vara dokumentär också eller något sånt.
Just det. Ja, men dokumentär nu då, bara för att många har säkert tittat på den, men det är den här Social Network heter den väl, som var på Netflix. Om man inte har sett den så tror jag det är nyttigt att se den med tanke på dagens samhälle som vi lever i. Som förklarar lite då hur problematiken kring sociala medier ser ut. Hur vi lever i vår egen bubbla. Det vi konsumerar, det är det vi blir. Därför är det så viktigt att kontrollera vad vi konsumerar för någonting. Konsumerar man fotboll, då är det fotboll man ser i sina sociala medier. För det, ja, det är så det funkar helt enkelt. Du blir targetad för det som du gillar att titta på. Så att det är otroligt viktigt att förstå det. Man behöver inte göra någonting åt det. Man behöver nog bara förstå det. För att inte bli dum, helt enkelt.
Vad skulle du göra för att vända en dålig start på dagen till en bra start? Är det någonting som du skulle göra?
Alltså, en bra start på dagen är att bädda sängen. Tycker jag. Jag tror det är sagt en ganska klassisk grej, men jag tycker det är nice. Då får jag oftast en bra start på dagen. Så att bädda sängen är väl ett jättebra tips.
Alltså jag älskar ju det svaret. Jag älskar det svaret.
Ja, men det är ordning liksom. Det är någonting med att då har man gjort någonting. Direkt när man vaknar. Som är bra att göra. Och som känns bra liksom.
Om du skulle, till den absolut sista frågan då, om du skulle rekommendera, eller två sista frågorna, om du skulle få ge tips till alla 20-åringar som lyssnar på det här, vad hade du sagt till alla 20-åringar?
Oj, ska det vara tips kopplat till, till jobb eller karriär eller, till, eller bara ett livstips? Hur tänker du?
Nej, men jobb och karriär blir väl bra. Det blir bra.
Nej, men jag tror att ja, men ett tips, jag ska slänga in två tips då. Det är egentligen att för det första följa sitt hjärta och göra det man vill. För oftast blir man jävligt bra på det man vill göra. Det finns ett väldigt stort samband mellan vill och bra. Så att, det tror jag. Sen så tror jag att man ska vara inne på marknaden. Man ska vara investerad i marknaden nu för tiden. Jag tror att det är absolut mest risky man kan göra det att inte vara på marknaden.
Bra tips. Strålande. Om du skulle säga något till 30-åringarna som lyssnar, vad skulle du säga då?
Oj. Då skulle jag säga oj, jävlar, för jag är 30 själv. Det bara slog mig när du sa så här, shit, vad skulle jag säga till mig själv?
känns det speciellt?
Ja, du slog omkull min hjärna nu. Jag tror att när man är 30 då självklart ska man alltid följa sitt hjärta och det där, men det har man kanske förhoppningsvis gjort. Jag tror man bara ska se till att ta hand om sin familj och vänner. Det är väl kanske ett ännu hetare tips då, som inte är så kopplat till karriär, men för att det man inser när man är 30 är att ens umgängeskrets blir mindre och mindre desto äldre man blir. Man börjar liksom i dagis och skola med kamrater och ja, men allt vad det är. Och desto äldre man blir, desto mindre blir klicken, men desto viktigare blir den klicken. Desto närmare kommer man varandra. För mig är familj och vänner så sjukt viktigt. Alla som känner mig vet det. Och ännu viktigare nu då, än när jag var 20, skulle jag säga. Så att ta hand om familj och vänner, skulle jag säga, när man är 30. För det kommer man ångra när man är 40 annars, att man inte gjorde.
Ja, verkligen. Fick man en bonustips där på falla 40-åringar också. Hur ser framtiden ut för dig nu?
Närmsta framtiden, eller?
Ja, resten av året. Vad tror du? Vad är planen?
Ja, men resten av året så ska det släppas massa musik. Jag har ju skrivit en del och ska fortsätta skriva. Så det ska absolut få komma ut. Sen får man ju se hur covid sköter sig. Så att man kanske kan få komma ut och göra en show. Det hade varit jävligt roligt, för det är ändå som sagt min passion. Och sen utöver det så är det jättespännande tider för Flyttsmart som växer så det knakar. Vi har ju gått ifrån typ 3 anställda i december till snart 15. Vi är 12 nu då, vi ska bli 15. Så att det ska ju bli väldigt spännande det här kommande året också. För jag är ju aktiv ska man säga, i ledningen av Flyttsmart nu då. Eftersom att jag har klivit in på mer musik. Så att jag var med och startade upp det och drev igång det i 1,5 år. Men nu så försöker jag styra bolaget lite i bakgrunden. Så jag kommer hänga med hela det här året också.
Spännande, spännande. Mm. Du, stort, stort tack att du var med. Vi lägger även in länk här till Flyttsmart om man vill flytta smart.
Yeah.
Och sen så lägger vi en länk till om man vill komma i kontakt med dig eller inte komma i kontakt, men man kan ju följa dig på Instagram.
Ja.
Framför allt. Stort stort tack att du var med, Erik. Och nu ska vi också avsluta med Like I Used To.
Yeah.
Din senaste monsterhit.
Ja, vad kul.
Ja, stort stort tack att du är med, Erik Saade.
Tack så mycket, Alex. You don't want me like I want you. You don't hold me like you used to do. Acting happy while we're dancing. Loving Molly to get in the mood. Yeah. Gotta know if you're dancing with me or alone. With me or alone. Moving slow, but I'm feeling good all on my own. Good all on my own. You
like you used to do, you used to do. La la la.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.